Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
En 9-årig flicka tar på sig hjälmen och cyklar hem från fritids. En och en halv timme senare hittas hon med livshotande skador i ett närliggande skogsparti. Misstankarna riktas mot den 13-årige pojke som hittat flickan. Han erkänner dådet och i samma ögonblick som hans ålder skrivs upp till 15 blir han straffmyndig. Nu pågår rättegången där han står åtalad för mordförsök och grov våldtäkt mot barn. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Mittemot mig sitter som många gånger för Katrin Krantz. Välkommen.
Tack så mycket.
Du är reporter på Expressen där vi är kollegor på krimredaktionen.
Yes.
Dagens avsnitt av Krimrummet tar oss norrut i Sverige, närmare bestämt till Västerbotten och Skellefteå. En eftermiddag i juli i somras blev en 9-årig flicka utsatt för ett brutalt överfall när hon var på väg hem från fritids. Hon hittades väldigt svårt skadad i ett skogsparti och efter detta erkände en pojke att han hade utfört dådet. Rättegången pågår just nu i tingsrätten där den här pojken står åtalad för mordförsök och grov våldtäkt mot barn. Allt detta sker bakom stängda dörrar och om några veckor kommer vi att få en dom vi kan ta del av. Det vi har i nuläget att luta oss mot det är en utredning som sammanfattar vad polisen och åklagaren menar att det är som har hänt här. Var utspelar sig det här någonstans? Vad är detta för plats?
Ja, det är den här stadsdelen då, som heter Morabacke som ligger i utkanten av Skellefteå lite högt upp så här. Och det är ett stort bostadsområde. Det är lite blandad bebyggelse, det är villor och lägenheter. Det bor mycket barnfamiljer här och trots att det här är mitt i högsommaren kan man säga och semestertid så är det mycket människor som rör sig i det här området. Barn, vuxna, ungdomar.
Det sker den 7 juli allt detta. Den dagen så är brottsoffret, alltså den här 9-åriga flickan, på fritids på dagen. Någon gång efter klockan 3 på eftermiddagen så tar hon på sig cykelhjälmen, vinkar hej då till pedagogen och börjar cykla hemåt på sin blåa cykel. En och en halv timme senare ungefär så hittas hon väldigt svårt skadad i ett närliggande skogsparti. Det ligger inte alls långt ifrån det här fritids som hon har lämnat och ganska lång tid tidigare.
Nej, allting ligger ju i en ganska liten, ett litet område. Det är som sagt ett skogsparti som ligger i anslutning till fritids och skolan och en fotbollsplan. Och det är inget stort område som det här rör sig om utan det är liksom närheten av en gångväg som är liksom central som man tar sig till och från ICA. Ja, det är liksom mitt i området men ändå ett skogsparti.
Mm. Och hur uppdagas allt det här att hon ligger skadad där?
Ja, alltså den som slår larm är då en pojke som står på den här vägen som ligger i anslutning till det här skogsnåret och han försöker då stoppa vuxna personer som kommer cyklande och få dem att ringa polisen. Och några de cyklar bara förbi och stannar inte. Det är lite liksom, till slut så stannar några i alla fall. Och de är väl lite så här villrådiga om hur de ska agera. Alltså, om man tittar i förhör så kan man se att flera av dem nämner senare då att de får en känsla av att den här pojken försöker lura in dem i skogen. Vad är det som händer egentligen? Försöker han att råna oss? Är det någon annan som står och väntar in i skogen? Alltså det är lite det är inte helt det tar ett tag för honom att få hjälp helt enkelt.
Till slut så följer en vuxen kvinna med honom in i skogen och det är ganska svåråtkomlig terräng det här. För att ta sig fram så får man parera lite grenar och lite ris. 20 meter in ungefär från den här cykelvägen så hittar man den här flickan och larmar polisen. Polisen är där efter några minuter. Flickan först till sjukhus men med väldigt svåra skador. Vi ska inte gå in för detaljerat på själva händelsen, för det är ett fruktansvärt och brutalt brott som flickan har blivit utsatt för. Men om man pratar övergripande, vad är det som har hänt och vad har hon för skador?
Ja, men det man kan se som man kan utläsa, det är ju också det här att alla som ser den här flickan förstår ju med en gång att hon är, det är väldigt allvarligt. Hon är livshotande skadad. De ser de här personerna som kommer, de ser de som larmar och de ser också polisen som kommer till platsen. De första poliserna som kommer, de väntar inte ens på ambulansen, utan en polis tar upp flickan och springer med henne ut ur skogen till ambulansen. För de ser att det här är så allvarligt. Och hon har ju blivit då utsatt för väldigt, väldigt grovt våld genom slag. Och det kan man se, hon har skador. Hon har på ögat bland annat. Man kan också se, hon har blivit strypt. Och det kommer man sen få reda på att det är ett skosnöre som man har använt.
Slagen med en pinne.
Hon har blivit utsatt för en grov våldtäkt. I alla fall så har åklagaren sagt fast att det här är liksom ett ganska utdraget förlopp. Det går inte riktigt att säga exakt hur lång tid det här har tagit. Men från att hon lämnar fritids ungefär klockan 2:20 fram till ungefär 2 timmar senare då, så har hon ju blivit utsatt för våld då.
Hon har inte tagit sig särskilt långt under den tiden heller.
Nej.
Det här är svåra bestående skador som aldrig kommer att läka. Det är framförallt syrebristen som orsakar de här bestående skadorna, och de kommer vara med henne resten av livet. Hon har varit så skadad att hon inte har kunnat förhöras i utredningen. Man har inte kunnat få hennes version av vad det är som har hänt.
Nej, det har man inte. Det har inte varit aktuellt, och det förstod man ganska tidigt här att det skulle inte gå att förhöra henne. Mm. Och det är ju så att hon kommer få bestående men av det här. Och det är hjärnskador då, som orsakar av syrebristen, precis som du sa.
Under tiden som allt det här sker, alltså uppdagandet, så den här pojken, han rör sig i området, han försvinner ett tag, sen kommer han tillbaka. Polisen noterar hans närvaro och man försöker hålla lite koll på honom. Man vill såklart förhöra alla som har varit på platsen, och när den första akuta delen av polisinsatsen är över så följer man med pojken hem för att förhöra honom tillsammans med föräldrarna.
Ja, alltså man ser ju, han beter sig lite, om man ska säga, skumt vid platsen. Alltså han rör sig lite, han kommer och går, han ställer en del frågor, och poliserna ser ju väldigt tydligt att han liksom, det är någonting med honom som sticker ut lite. Han har något sår på benet. Och han frågar också ganska tidigt någon av poliserna, så här, kommer flickan att överleva? Och de filmar också honom. Det gör man ju regelmässigt såklart när man filmar och fotograferar, kanske om det står en grupp vid avspärrningar och så vidare. Men man har liksom, han sticker ut.
Och om vi tittar lite närmare på den här pojken, så finns det vissa oklarheter kring honom. Han kom till Sverige med sin familj från Etiopien 2018. När han skrevs in hos Migrationsverket och i den svenska folkbokföringen så blev åldern fel. På papper är han 13 år gammal, men det visar sig rätt snart i utredningen att han i själva verket är 15. Han säger det själv, hans familj säger det, och man har också gjort en åldersbestämning som talar för att han snarare är över 15 än 13 år gammal. Varför blir åldern fel?
Ja, men allting tyder på att det verkar vara ett missförstånd i samband med att familjen anländer till Sverige. Det finns liksom inga asylskäl eller något sånt som gör att det skulle vara en fördel för honom att vara yngre. Det verkar också som att man har olika kalendrar. Alltså man har en etiopisk kalender och en annan kalender, och så blir det liksom fel när man ska lämna de här uppgifterna. Och sen så säger mamman då att hon har försökt ändra det här så att det blir rätt, men att det då krävs ett födelsebevis från Etiopien som inte finns. Och det är liksom
verkar krångligt byråkratiskt att få till stånd en sån här
absolut,
förändring.
Absolut, så är det. Och det finns också uppgifter här i förundersökningen om att man ändå på skolan visste om att det finns personal i alla fall på skolan som kände till att han hade fått fel ålder.
Mm. Och det är ju ingenting som pojken själv eller hans familj försöker dölja, utan de är snarare så att vi har försökt korrigera det här men inte lyckats. Hans ålder spelar stor roll i flera avseenden. Dels så har vi en 15-årig pojke som har sett som en 13-åring. Han har gått i skolan med yngre barn och han är storvuxen som det är, kan man säga. Han är ungefär 175 centimeter lång, han är ganska grov i kroppen. De kläderna som han har på sig vid tillfället är kläder i storlek large, som i vuxen storlek då. Framförallt så spelar åldern stor roll avseende straffmyndighetsåldern. Som 15-åring så är man straffmyndig, det är man inte som 13-åring.
Nej, precis.
Jag tänker på det här första förhöret då som hålls med pojken när polisen följer med honom hem. Vad berättar han för historia då?
Ja, men då hålls ju ett första förhör som sagt med honom och ja, han säger att han har träffat en kompis. Jag menar, det här är ju mitt under sommaren. Flickan gick ju på sommarfritids själv, har han väl inget speciellt att göra på dagen, utan han hänger väl runt lite grann. Han har bokat någon tvätttid med kompisen, han har varit runt på skolgården där den här fritidsverksamheten ligger. Och
ja. Dragit runt lite, det är många som har sett honom runt omkring där.
Dragit
ingen som
runt.
Riktigt känner honom, men man har sett honom.
Han berättar också om att det är någon elev här på fritid som berättat att de har fått sin elsparkcykel som verkar vara väldigt populär här. Den har blivit stulen och han erbjuder sig då att hjälpa till att leta efter den här, och väldigt snabbt så kommer han då har hittat den här. Och det finns väl också uppgifter om att liksom, ja, det kanske är han själv som har tagit den, och det var därför så var den inte så svår att hitta, så att säga. Mm. Och detta berättar han lite om, och han berättar att han när han är på väg därifrån då, från skolgården, så blir han kissnödig. Och han går in i skogen för att kissa. Och det är då han hittar den här flickan svårt skadad. Och han larmar vuxna. Och ja, och så kommer polisen. Och ja.
I den här första versionen säger han en person som har hittat flickan helt enkelt. Hon har legat där väldigt svårt skadad. Och han tar på sig då att se till att vuxna kommer dit. Att polisen larmas och så vidare. En sak som hänger kvar hos mig när jag läser det här första förhöret. Det är att i slutet av det förhöret då är det istället pojken som ställer en fråga istället för att polisen gör det. Då frågar han, när kommer ni få svaret? Då svarar polisen, hur menar du? Pojken svarar, alltså om henne, vem som har gjort det.
Mm.
Det kanske inte framstår som en så konstig fråga då, men så här i efterhand så sticker den ut.
Verkligen. Det är ju, man kan säga att det finns ju massa saker i de här förhören som sticker ut, kan man säga.
Hans mamma har ju förhört sig i den här utredningen. Hon berättar att den här dagen när allting sker, då är hela familjen ute och handlar under några timmar liksom när det här brottet äger rum. Och de går förbi skolgården för de tror att han är där och tänker att de ska ta med honom på den här handlingsturen. Men de hittar honom inte. Så det är först när de kommer hem långt senare som de träffar honom igen. I förhöret med mamman så frågar polisen hur han är som person, den här pojken. Och hon svarar då att sonen, han är glad och han lyssnar på föräldrarna när han är hemma. Däremot så kan han bli arg om man tjatar för mycket på honom. Och hon säger också att när han är borta, alltså utanför hemmet, så sköter han sig inte. Och det framgår också i utredningen att han har, på grund av allt det här som har hänt i skolan, så har han fått byta skola. Det är värt i sammanhanget att nämna att han ska ju börja 7:e klass till hösten.
Mm.
Han ska precis börja högstadiet, den här killen. De här uppgifterna från det första förhöret, de kommer inte att stå sig så länge. Följande kväll så ringer pojkens pappa till polisen och berättar att familjen har suttit hemma och så har de pratat om det här dådet mot flickan. Då har pojken erkänt att det är han som är den skyldige. Det är han som har utfört detta mot flickan. Detta sätter såklart allting i ett annat ljus, och följande dag så blir pojken kallad på ett förhör. Eftersom han är så ung i folkbokföringen så blir det ett barnförhör. Och det är inte riktigt samma sak som när man förhör vuxna. De är lite speciella, de här förhören.
Jo, men alltså, det är ju en helt annan process. Jag menar, man pratar runt väldigt mycket. Det är mycket så här, förklara vad ska hända nu. Och vi kommer ställa frågor om det här. Men det är också att man kanske försöker få personen att känna sig avslappnad och kunna prata. Det är liksom, ja, hur mår du? Vad har du gjort? Liksom, vad har du ätit till frukost? Och vad gillar du att göra? Så att man,
så liksom, vad gör du på fritiden?
Ja, precis. Det är liksom en helt annan typ av samtal. Det är mycket
väldigt pedagogiska samtal också.
Pedagogiskt upplagda. Och förstår du vad jag menar? Och om du inte förstår så kan ställa frågan på ett annat sätt. Och det är liksom väldigt mycket.
Och det är poliser som är specialtränade för att hålla den här typen av förhör.
Ja, och det man kan se i det här är ju liksom att han använder ju också då ett väldigt barnsligt och ganska outvecklat språk, den här pojken, även om han då, även för att vara, om vi nu säger att han hade varit 13, vilket han ju inte är, så är det fortfarande ett ganska omoget språk, till och med för en 13-åring.
Det verkar svårt att uttrycka sig överlag, prata i längre meningar, har svårt att förstå vad förhörsledaren frågar om.
Mm.
Flera personer som känner och har mött den här pojken beskriver honom som att han ligger lite efter i utvecklingen. Han ser ut som en äldre tonåring, men mentalt så agerar han mer som ett barn.
Mm. En ganska samstämmig bild av människor som har varit i kontakt med honom på olika sätt.
När han då förhörs andra gången i det här barnförhöret, då berättar han en helt annan historia jämfört med första gången. Vad är det han säger?
Ja, men då börjar det komma lite mer uppgifter. Det är väl fortfarande lite samma omständigheter här som han berättar med kompisen, och det är tvättstugan och sparkcykeln. Men han erkänner också då att det är han som har utfört det här dådet då mot flickan. Han säger att hon har kommit fram till honom och frågat någonting om var han hittar den här försvunna sparkcykeln, och han säger att han kan visa henne och att de då går in i skogen tillsammans. Och sen är det liksom inte helt enkelt att förstå vad han menar som hände sen eller varför, men han berättar på något sätt, i alla fall kommer det fram, att han slår flickan.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hon faller till marken och han slår henne också med en pinne. Och i början så säger han att ja, men det är max 2, kanske 3 slag. Men sen så ändrar han ju sin historia. Och när han får frågan igen om hur många slag han har delat ut, så svarar han liksom, ja, jag vet inte, kanske jättemånga slag. Han säger bland annat så här i förhör att polisen frågade och berätta mer om att du slog henne i ansiktet. Jag slog bara henne här, och sen jag slog jättemånga, men sen hon kunde inte andas, och sen hon lagt still, och sen hon inte rörde sig, och då gick jag hem till mamma.
Det är åter det här lite barnsliga sättet att uttrycka sig på. Hur många gånger slog du? Jag vet inte, kanske jättemånga gånger. Det finns en aspekt i de här förhören att han visar lite ånger. Men han kan fortfarande inte förklara varför han har gjort det här. Jag citerar lite från förhöret här. Och då säger han, jag ångrar mig varför jag gjorde så. Och då frågar polisen, varför gjorde du så? Och han svarar, jag vet inte. Från nu vet jag att man inte ska göra sånt där.
Mm.
Och det är någonting man tycker att människor kanske borde ha med sig från början.
Ja, och det finns ju en annan sak som sticker ut också i förhören, och det är ju att han vid något tillfälle uttrycker att han är förvånad över att hon lever. Så att han, och det tyder ju på att han är medveten om det här väldigt, väldigt kraftiga våldet som han har utsatt henne för. Och han återkom ju flera gånger till just att försökte döda henne och sådär. Så att han uttrycker ju det också i förhör. Mm.
Du som lyssnare har chansen att ta del av ett exklusivt erbjudande. 2 månader av Expressen Premium får du nu för bara 19 kronor. För att ta del av det här erbjudandet, gå in på expressen.se/krimrummet. Alltså på adressen expressen.se/krimrummet finns nu ett exklusivt erbjudande för dig som lyssnar. 2 månader av Expressen Premium för bara 19 kronor. Nu fortsätter avsnittet. Det hålls flera förhör med honom och det är lite som att skala en lök ungefär. För gradvis så kommer mer saker fram. Från början som du var inne på så säger han att jag slog max 2-3 slag. Sen så ändrar han sig och säger att det är jättemånga slag. Han säger också att han har slagit henne med en pinne. Mm. När polisen frågar vad är det för pinne så svarar han bara en vanlig pinne. Och det är ju någonting som är extremt relativt, vad som är en pinne, vad som är en gren, vad som är en stock. Och det kan han inte riktigt sätta ord på.
Nej,
och sen kan man vad det han använt sig av.
Polisen hittar ju sen, de ser ju ett träd i närheten där en gren är avbruten. Men de lyckas väl aldrig, vad jag kan se, riktigt reda ut exakt om det är den eller vad det är som han har använt då.
Mm. Och någonting som polisen inte tar upp överhuvudtaget inledningsvis och inte pojken heller, det är det här med skosnöret och strypningen. Så småningom så får han frågor om detta i senare förhör och då säger han, jo men jag tog loss ett skosnöre och så tog jag det runt halsen på henne.
Mm.
Men det är ingenting som han självmant berättar när polisen ger honom en möjlighet att fritt berätta om vad det är som har hänt här.
Nej.
Och det som kanske är mest känsligt i allt det här, det är delen som rör sexualbrottet.
Ja.
Det vill han inte prata om överhuvudtaget. Polisen dröjer ganska länge innan de börjar ställa frågor om det här också. Och vi kan ju säga att dels av integritetsskäl så ska man inte gå in för mycket på det. Men det är faktiskt så också att vi vet inte i alla delar vad som har sagts där mellan polisen och pojken. För det är sånt som är maskerat i utredningen.
Mm. Ja, precis. Nej, vi känner inte till detaljerna.
Nej, men tydligt är att det som har hänt här, det är tillräckligt mycket för att en åklagare ska bedöma att han ska dömas, eller att han ska åtalas i alla fall, och att det finns förutsättningar för att han ska dömas för grov våldtäkt.
Mm.
Och det är bland annat då att för att en våldtäkt ska bedömas som grov är att den ska ha varit särskilt hänsynslös.
Mm. Och det anser ju åklagaren att den är, det har ju använts kraftigt våld i samband med övergreppet då enligt.
Under den här tiden som processen pågår, han har ju inte suttit häktad den här pojken. Däremot så har han varit omhändertagen enligt LVU.
Mm.
Han har hamnat på ett boende. I de här barnförhören så handlar ju mycket om det som sker runt omkring. Och då får han frågor hur han trivs och sådär. Han säger att han trivs bra på boendet. Han tar upp, han får spela PlayStation och spela basket. Däremot så är han lite orolig över vad han ska få för straff. Eller om han ska få något straff. Och det handlar ju om att det här rättsläget förändras ju gradvis i takt med att hans ålder skrivs upp.
Ja, han blir ju medveten om att han går från att då inte vara minderårig och inte få ett straff till att han förstår att det är vad som finns i vågskålen för honom helt plötsligt när han liksom förhörs som vuxen då. Samtidigt kan man ju se att de här förhören ändrar ju inte karaktär speciellt mycket när han går från liksom barn till vuxen kan man säga, utan det är ju fortfarande de här ganska de här förhören som är ju upplagda på det här lite speciella pedagogiska viset då.
Den här händelsen, det är inte första gången som den 15-årige pojken pekas ut för den här typen av överfall. Det har funnits larmsignaler så tidigt som i september 2019. Då var han 12 år gammal, en lite nya åldern då, men man trodde att han var 10. Inom loppet av en månad under 2019 så slog skolan larm vid 3 olika tillfällen. Vid ett tillfälle hade han kallat en elev för hora. Vid ett annat tillfälle hade han slagit en elev på rumpan. Vid ett tredje tillfälle hade han tafsat på en elevs bröst. Och alla de här tre incidenterna, de utreds av skolan och föräldrarna får kännedom om det. Men det går aldrig vidare till någon sorts orosanmälan till socialtjänsten eller sådär.
Nej, det stannar där.
Det allvarligaste larmet, det kom förra sommaren. Vad var det som hände då?
Ja, men då är det så här att bara några hundra meter från den här platsen där den 9-åriga flickan blev överfallen, så var det en vuxen kvinna som blev överfallen bakifrån. Man kan säga att det blev en slags brottningsmatch och hon lyckades ta sig därifrån. Men det här brottet utreddes ju som ett misshandelsförsök. Men det fanns misstankar om att det här motivet kunde ha varit sexuellt. Det har de utredande poliserna berättat för oss.
Mm, och de lyckas koppla det här då till den här 15-åringen.
Ja, så hon lämnar ett väldigt speciellt signalement. Hon hinner ju se den här pojken, och när hon sen fick bläddra i skolkataloger så kunde hon liksom helt utan tvivel peka ut den här 15-åringen som gärningsmannen då. Mm. Då var han ju inte straffmyndig såklart. Man trodde ju varken med sin liksom riktiga eller sin gamla ålder, kan man säga. Och i och med att han inte var det, så resulterade det inte i en liksom polisutredning, utan polisen skickade det här vidare till socialtjänsten. Mm. Det är så det går till, helt enkelt. Men där stannar också de här uppgifterna. Det är ju ingenting som går vidare till skolan, till exempel.
Mm. Det verkar överlag i det här fallet, och i många andra ska man säga, finnas ett informationsunderskott vad gäller olika myndigheter. Att en myndighet vet en sak men inte en annan, och en annan myndighet vet den andra saken men inte den första. Att det verkar vara svårt att få en samlad bild av problematiken kring den här pojken.
Alltså här kan man ju se, tycker jag, det, där har ju vår kollega Fredrik Sjöshult och jag tittat lite närmare på just de här turerna kring vad man har gjort och inte gjort, så att säga, från myndighetshåll. Och det som är väldigt tydligt här är ju, precis som du säger, att det har funnits information som, hade man lagt ihop den här informationen från skolan, från socialtjänsten via polisen, så är det ju en röd flagga så att det skriker om det. Du har ett barn som då är 11, tror man, eller någonstans där i alla fall, som är misstänkt för har överfallit en vuxen kvinna, misstänkt sexuella motiv bakom. Du har de här incidenterna i skolan, alltså det är liksom, det är anmärkningsvärt och väldigt ovanligt att en så ung person gör alla de här sakerna. Men när vi har pratat då, vi har pratat med skolan, skolchefen i Skellefteå, och vi har också tagit del av den liksom information som man har kunnat ta del av gällande de här incidenterna, så är det ingen som tycker att de har gjort något fel. Skolan tycker inte att de har gjort något fel. Vi har haft den information vi har haft, och vi kan inte liksom, kunde inte agerat annorlunda. Det blir ett hypotetiskt resonemang ungefär. Och socialtjänsten anser inte heller att de har gjort något fel. Det har gjorts en IVO-anmälan. Nu är den resultatet ju väldigt maskat som vi har fått ut, så vi kan inte, det är svårt att bedöma egentligen den här anmälan och de här resultaten. Men man kan säga att ingen, man kan väl tycka att, jag kan tycka så här, att ingen har ju tagit på sig hela ansvaret naturligtvis, för det kan man ju inte, utan det här är ju en serie av händelser som sker, men ingen har heller tagit på sig sin del av ansvaret, så det kan man ju säga.
När utredningen är klar så väcks åtal. Den här pojken bedöms då vara straffmyndig, 15 år gammal, och han åtalas misstänkt för mordförsök och grov våldtäkt mot den här flickan. 15-åringen har medgett att det är han som har åsamkat flickan de här skadorna, att det är han som är gärningsmannen i allt väsentligt. Däremot i den pågående rättegången så får han ju ställa sig formellt till de misstankarna som riktas mot honom. Där nekar han ansvar till försök till mord, och resonemanget bakom det då, det är att han och hans advokat menar att han har saknat uppsåt till att flickan skulle dö. Han nekar också till åtalspunkten om grov våldtäkt mot barn. Och det är kopplat till att man menar då att inget fullbordat brott har skett. Rättegången pågår just nu. Vi har inte så mycket insyn i vad som händer där.
Nej, det är ju stängda dörrar och det är ju, som vi har varit inne på, väldigt känsliga, integritetskränkande uppgifter, väldigt unga personer.
Det är framförallt två omständigheter som gör att dörrar stängs i svenska rättegångar. Regeln är ju att rättegångar är öppna för alla och envar att besöka för att man ska kunna ha transparens och insyn i rättssystemet. De två egentliga undantag som finns då, det handlar om sexualbrott och unga personer. Och i det här fallet har vi båda två, vilket gör att det blir väldigt lite insyn i allting. Rättegången pågår även nästa vecka, då tar den slut och sen så lär det dröja 2 veckor innan vi får en dom i det här fallet. Om man tittar lite på bevisläget så finns dels då pojkens erkännande. Det räcker ju inte alltid med att man erkänner någonting för att fällas, utan det ska också till stödbevisning. Det finns en hel del stödbevisning i det här fallet som visar att han har varit på platsen, eller hur?
Ja, alltså man hittar ju DNA till exempel på, man hittar DNA på skosnörerna, hans DNA. Det finns också blod från flickan på hans tröja. Så det finns gott om DNA-spår. Och det finns ju också alla de här vittnesuppgifterna, de här personerna som träffar honom i det här första skedet när han springer fram och tillbaka mellan brottsplatsen och kroppen och sådär. Så att det finns stödbevisning, absolut.
Man zoomar ut lite och tittar på den här händelsen. Här har man en 9-årig flicka. Hon beskrivs av i utredningen som så väldigt skötsam. Hon kommer alltid hem direkt efter skolan eller fritids. Om hon ska följa med en kompis hem så hör hon alltid av sig. Kanske kommer hem emellan och berättar detta. I det här fallet så det är en vanlig eftermiddag som vilken som helst mitt i sommaren. Hon ska bara cykla hem från fritids. Drabbas av detta.
Ja, alltså det är otroligt sorgligt att läsa den delen av utredningen som visar på det här normala som finns liksom, som bara byts från en sekund till en annan eller från en stund till en annan till det här fruktansvärda. Det är ju det är, som du säger, mitt i sommaren, det är sommarfritids. Barnen har haft med sig badkläder, de har liksom leker i vattenspridaren och de har liksom mysigt, kul sommaraktiviteter och hon ska cykla hem precis som vanligt och hennes familj väntar på henne. Och sen så händer detta. Det är helt det är mardrömslikt. Det är
så slumpmässigt också.
Mm, det är det. Och det är ju en sak som fortfarande är, alltså man faktiskt inte riktigt förstår även om man läser hela utredningen. Det är liksom, vad är det egentligen som händer här? Vad är det som gör att de här två träffas, att hon stannar han henne, vad är det som gör att hon går med honom in i skogen? Han lämnar liksom ingen riktig förklaring på det, ända in i slutet av det sista förhöret så vill han inte berätta vad det är som gör att hon ja, vad ska man säga, ramlar då i skogen. Mm. Eller att hon liksom helt plötsligt ligger på marken. Vad är det egentligen som händer?
Pojken har inte lämnat någon riktig förklaring där. När hans pappa hör av sig i början av utredningen och säger till polisen att pojken har erkänt för dem, då berättar han att pojken har sagt att hon, den här flickan, har sagt något till honom, vilket har fått honom att dela ut en örfil till henne. Och att det fortsätter därifrån. Det är återigen pojkens ord, det är en andrahandskälla. Vi vet inte.
Nej, han har också sagt i förhör att hon frågar var han har hittat den här elsparkcykeln och han säger att han ska visa det. Och så där. Men igen, precis som du säger, de här uppgifterna, hans egna uppgifter i förhör, de är ganska motsägelsefulla och det kanske inte går helt och fullt att...
Det är inga utbroderade resonemang som alltid går att förstå heller.
Nej.
Inom några veckor så kommer vi ha en dom i det här fallet. Detta kommer vi naturligtvis att rapportera om på Expressen. För denna vecka så nöjer vi oss i krimrummet. Tack så mycket Katrin Krantz för att du ville vara med.
Tack.
Nästa vecka hör ni ett nytt avsnitt. Lyssna då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.